Studion av Gunnar Schäffer som är James Bond-fantast, heter till och med James Bond numera och har skrivit en bok som heter James Bond, en fadersgestalt just nu. Varför valde du att skriva boken?
Ja, jag har väl tänkt på att på något sätt, om man nu har engagerat sig med att starta ett museum och lägga ner mycket tid och energi på det, så tyckte jag väl att många som kommer till museet och besöker tycker ju givetvis att det är jättehäftigt att få en upplevelse som är utöver det vanliga. Men de som inte vet vad ett museum är eller min bakgrund till mitt intresse har väldigt svårt att sätta sig in i det, tror jag. Uppfattas så på nördigt sätt att man är lite speciell då för att man har ett intresse.
Några av er lyssnare kanske minns för några år sedan då Gunnar Schäfer gästade Västergatan, James Bond-fantast från Nybro som också ligger bakom Sveriges enda James Bond-musik.
Bättre sätt än att använda sig av böcker, det finns ju egentligen inte, även om tv-program kommer som Filip och Fredrik på den här vidare. Och
ja, där var du med också, precis.
Ja, och lite olika nyhetskanaler sådär, så är inte det samma sak, utan det är ju bara för stunden, så försvinner ju det ut i mediet och så det försvinner ut bland allt annat.
Man skrapar bara lite på ytan och ser att det här är en kille som gillar James Bond.
Ja, ungefär, men man får ju de här typiska frågorna som är klassiska var, när, hur ungefär på alla tv- och nyhetskanaler. Men en bok finns ju kvar även om inte jag skulle finnas i framtiden, och tanken är ju egentligen att skriva ner berättelsen kortfattat i alla fall, för man kan inte skriva exakt allting som har hänt, för det är omöjligt att beskriva den i en bok. Får man skriva fler upplagor då?
Men när man läser din bok så kan man konstatera att den handlar ju verkligen inte bara om James Bond och Bondintresset, utan också om din barndom och uppväxt. Hur viktigt var det?
Det är egentligen det som är grundstommen, eller det är grundstommen till varför jag har startat museet. Det är att berätta hur jag upplevde min barndom, hur pappa försvann och de situationerna som barn som man upplever det här med orättvisa och man blir felaktigt behandlad.
Det är ju normalt sett att killen ska ju föra tjejen när man dansar. Och man börjar med vänsterfoten först, det är det klassiska. Och min specialitet är ju faktiskt dirty dancing, där man tar kvinnan eller barnbruden och dansar med henne så att hennes hår ska vara nere i golvet nästan. Baklänges dansar hon då i godis. Vi åker ut och gör några James Bond-uppträdande tillsammans med en magdansgrupp från Borgholm som heter Magica, som jag jobbar ihop med. Det är tre Bond-brudar kan man säga som spelar egyptiska magdanstjejer som ställer upp i olika show och sånt där som vi gör då. Jag brukar stå och titta på och man får dansa omkring mig istället, tycker jag är bättre.
Vi försöker vara lite på trav och galopp. Och om jag hjälper någon människa idag att hitta sig själv via den här boken då, så är det ju för mig ett stort steg framåt. Och lyckas att hjälpa människor att överleva. För det är många gånger det handlar om, tycker jag i alla fall.
Berätta om din pappa.
Ja, han föddes ju 1911, 28 mars, i Borensberg i Tyskland. Och var med under andra världskriget från 39 till 45, överlevde den perioden. 1945, i slutet på året, 15 december, kom han till Sverige. Och då gifte han sig med en annan kvinna som hette Asta. Och så skilde de sig i mitten 48 var det. Sen gifte han sig med min mamma 3 juni 1950. Och sen så fick mamma då tre stycken barn, varav jag det sista som kom till 1957 då. Sen 59 skulle pappa på semester, som han sa. Han skulle ner och träffa sina egna släktingar i Tyskland då. Försvann, kom aldrig tillbaka. Morsan fick ett vykort från Köpenhamn typ 2 veckor efteråt, och sen efter det är det helt dött. Alltså ingen har hört någonting från honom. Ingen vet var han tagit vägen, och Alltså det fanns inte internet idag på den tiden som man kunde så att säga analysera och ta reda på vad människorna försvann, utan det var ju polisen och tullen och de här som möjligheterna var att få reda på någon. Förmodligen så misstänker man att han kom tillbaka till Tyskland och där kanske han blev mördad eller blev mördad på båten mellan Tyskland och Danmark. Alltså det finns många som helst funderingar på det.
Men ni vet ingenting?
Nej, det är helt tomt alltså. Det finns ett stort hål, ett tomrum. Och jag har ju till och med kontaktat Röda Korset i München och begärt att få information om människor då. Men det är alltså, de får ju säkert flera tusen förfrågningar varje vecka därifrån, så att det har inte givit något resultat ännu. Så att jag har inte gett upp hoppet ännu. Även om inte han finns i liv, så kanske finns någon som åtminstone visste vem han var, om han nu kom så långt.
Men har det påverkat dig att inte veta?
Just att inte veta har ju gjort att man går ju, framförallt när man växer upp som barn, så har man kanske inte samma tankar just om sin riktigt biologiska pappa, utan det är när man börjar bli vuxen som man förstår. Blodet är ju tjockare än vatten. Varför inte så att säga vi fick träffa honom, och vad hänt med honom? Och det där har ju accelererat ju äldre man blir. Redan vid 20-årsåldern funderar man sen, ju äldre man blir så funderar man på mer och mer intensiv på detta. Vad kunde ha hänt? Och då kontaktar man olika organisationer och försöker få svar på frågorna. Man pratar med sina syskon och anhöriga, men man får ju inget svar på någonting. Så att den ovissheten är ju det jobbigaste egentligen, tycker jag. Och det är egentligen kanske den biten som jag försöker förmedla ut i boken. Att hur den är och vad man än gör, så försöker man ändå att skapa och hitta sig själv. Trots att det är jättesvårt att inte förstå vad pappa är. Om han har legat begravd någonstans, så är det mycket lättare att gå dit och lämna en blomma. Och sen så har man i alla fall kunna få sin sorg för stunden och gå vidare.
Hur hjälpte det dig att ha ett substitut som då Ian Fleming har blivit?
Det har ju i den sista, kan man säga, 10, 12, 15 åren har det ju accelererat mer och mer. Så att när man läser lite av hans berättelse i böckerna Ian Fleming, så har jag ju kanske börjat jämföra hans liv med pappas liv, och kunde han gjort för, fast den tyska sidan då i en flängelsängska sidan. Så i princip är ju det nationaliteten som är det enda som skiljer dem åt. Annars upplevelsen med att, jag vet, mamma berättade att en kompis till pappa blev halva huvudet bortskjutet exempelvis då, sådana här saker som han vaknade mitt i nätterna och haft mardrömmar och sånt där, det lilla hon har berättat. Och det är klart att sånt påverkar även som barn, man växer upp och får höra detta lite grann. Och det är klart att det sätter sig i huvudet och man får en bild utav vad som har hänt. Så att ja, det där är ju tack vare, jag kan man säga, en Fleming, så har jag kunnat gå vidare och fundera lite grann på vad det här har gestaltat sig för min del i alla fall.
Men tycker du det att det är ett råd, att när man faktiskt saknar något, att man på något sätt ska försöka hitta ett substitut?
Ja, det är väl egentligen så som jag har tänkt att boken ska finnas till, för att man ska kunna hitta någon annan förutom sig själv. Det kan vara Marilyn Monroe eller Elvis Presley. Men trots allt, har man en dröm och funderingar på vad som har hänt, så ta den chansen, för du har ingenting att förlora i framtiden. Och sen tar det ju ganska lång tid kanske innan du hittar så att säga det själv. Det kan du göra mellan 5, 10, 15 år, men man gör det förr eller senare. Och det är ju viktigt att inte ge upp, utan man kämpar hela tiden och försöker gå på den linjen och funderingen du har haft, och försöker söka och ta reda på så mycket som möjligt om det du längtar och söker och saknar. Och inte glöm bort det, den biten, för glömmer du bort och söker ta undan den, då kommer den alltid tillbaka igen.
Du lyssnar på Västergatan i Sveriges Radio Kronoberg P4, där jag ska prata mer med Gunnar om en stund. When you were young and your heart was an open book, you used to say little let live. If this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. We'll be right back.
this ever-changing world in which we live in makes you give in a
cry. Wings med Live and Let Die.
Klockan är 10:30.